Det är bara tre som står, fyra. Ni andra, ni bara satt er ner. Fantastiskt. Frimodiga människor. Varsågod och sitt ner allihop. Så. Fint att se er här, kära vänner. Det är ju en glädje att få komma hit och spendera den här fina försommardagen här tillsammans med er. Och jag har laddat kanonerna. Det blir en maffig dag för dig. Mycket som du ska få ta in nu här i början och sen ikväll och imorgon. Och sen åker jag hem för då är det mors dag. Så min bil står och går under mötet här imorgon. För Marie sa till, men nu kommer du hem direkt, va? För vi ska ha... Så det är bara lyda. Så, men jag ska vara här så du ska bli nöjd. Ska du vara. Himmelske far, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Tackar dig för att du är den du är, Herre. Och att du säger det du säger och du gör det du gör. Tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig för att du ger oss någonting från ditt bord idag. Så att vi får ta emot det, Herre. Och omfamna dig i våra hjärtan. Prisa dig för dig i Jesu namn. Amen. Jag har en liten kraftig förkunnelse till det här idag. Jag ska tala om prövningar. Det var bara Maur som ni andra. Jag ska tala om prövningar. Kanske på ett sätt som du inte har hört förut, det vet jag inte. Men det här som du ska få nu, det har tagit mig kanske 30 år att landa i det här. Så jag ska förklara mer sen. Förra gången jag var här, det var i februari sa du, det var det säkert. Det flyter ihop för mig. Då kommer jag ihåg att jag predikade här. Jag predikade om att det räcker nu. Det har du glömt, men det var, jag predikade lite allt möjligt, men jag hade ett ord där att det räcker nu. Och det var ett ord som Herren gav till mig. Han talade till mig, Stefan, det räcker nu. Och då tänkte jag så här, att vad skönt. Vad skönt. Jag har haft så mycket plågor här nu i de senaste åren. Och är det bra ljud tycker ni eller? Är det dåligt ljud? Går det bra? Ni hör, för en del sitter så här. Det var en kvinna som jag reser ju mycket, så var en kvinna som kom fram efter mötet. Hon såg så glad ut när jag predikade. Så med så här, var så härligt. Va? Och så kom hon fram i slutet på mötet, eller efter mötet, sa hon. Ja, sa hon. Jag hörde inte ett ord av vad du sa. Hon hade problem med hörseln. Men glad såg hon ut i alla fall. Så om du bara ser glad ut och inte hör någonting vad jag säger, så är det en hjälp för mig. Då fick jag det där ordet att det räcker nu. Och då direkt så tänkte jag, kanske inte behöver vara så högt på, va? Direkt så tänkte jag, nu börjar det bli något. Så tänkte jag, vad skönt. Va? Nu slipper jag de här sjukdomarna. Och allt. För jag har haft då aggressiv cancer fick jag för 3 år sedan. Och det var dramatiskt. Som det alltid är när det är sådana där typer av... Då fick jag min första dödsdom. Då hade jag bara 2 år kvar att leva, sa doktorn. Men de skulle göra vad de kunde. Därför att det var tumörer som var på väg att sprida sig. Men så, om vi skyndar oss så kanske vi kan stoppa det. Och det lyckades de med. Så jag är väldigt glad för det då. Så det gick över. Och det var där någonstans som jag hörde det här tilltalet att det räcker nu, Stefan. Och då tog jag ju det. Ja, det räcker nu med sjukdomar. Det var så jag tänkte. Så jag hoppade upp i sadeln. Och så var glad i hågen. Och så körde jag på här. Och så kom jag till er här och lite andra platser. Och så blev jag sjuk igen. Och då fick jag sådana hjärtproblem. Och då blev jag lite sån och började prata med Herren. Men du sa ju att det räcker nu. Ja, det sa jag. Men du frågar ju inte vad jag menar. Det är en sak att höra vad Gud säger. Det är en annan sak att förstå vad han menar. Det är ganska lätt att höra vad Gud säger. Men att förstå vad han menar, det kräver kontemplation. Det kräver bön. Det kräver att man går in i det. Gud, vad menar du? Och då fick jag ju omvända mig. Och så sa jag, Herre, förlåt mig att jag inte, för jag bara sprang iväg. Jag tolkade in själv vad han menade. Så då körde jag bara på. Och så small det igen. Och så jag skulle ju varit här egentligen hos er, så, men då kunde jag inte, för då låg jag ju på sjukhus. Så det gick inte så bra då. Men, och då så sa jag, herre, förlåt mig, vad menade du? Och då sa han, jo men vad jag menar var det att du är på, du måste ändra din position, Stefan. Du kan inte vara där du är nu, du kan inte göra det du gör nu, du måste ändra saker. För annars så kommer du dö. Tack. Och så, och då förstod jag att jag måste göra en del förändringar. Så då gjorde jag dem och har gjort dem. Så, då. Men då så var det ju redan igång här i hjärtat, och då så i slutet på sommaren kan man säga så small det till, och då fick jag en hjärtinfarkt. Och så, och det var väl tråkigt bara det. Att få det, du som har haft hjärtinfarkt, du vet ju hur sånt känns. Så låg in på sjukhus där och så såg de att jag hade en hjärtinfarkt. Och då tänkte jag, ja, men det fixar ju ni nu då, så lägg in en stent där så löser ni det. Ja, om det vore så lätt, sa de. Därför att när vi gick in i ditt hjärta så såg vi att det är inte bara en hjärtinfarkt, utan halva ditt hjärta är stängt. Så. Ja, vad fint. Nu blir jag så frestad att berätta en story här, men jag tar inte den. Det har inget med dig att göra. Det kanske kommer senare, vi får se. Men då så, därför att det är några sådana fina termer de har för det där. Så halva hjärtat är stängt, det är skadat. Så. Det är skadat. För att du har inte haft en hjärtinfarkt, du har haft 3 stycken. Jaha. Så vi kan inte göra någonting mer än att fixa den här första som du kom in för. Den har vi fixat. Men det andra ligger låst. Va? Vi kan inte göra, vi måste ha specialister som gör det här. Och så. Så då fick jag gå och vänta ett tag på det där. Och det var förfärligt. Alltså. Så om du undrar varför jag var så halvhjärtad, så har du svaret nu. Men nu har jag helhjärtad igen. Därför att det slutade med att de skulle gå in då och borra upp det här hjärtat. Va? Och så, de är ju makalösa vad de kan göra. Va? Så, ja, men du har ju redan lagt det. Ja, men vi har öppnat en 70-väg, så. Men E6-an är stängd. Va? Så du kan inte köra fort på det här, i ditt liv. Och då så, ja, men, och det var inte någon massa kolesterol och sådana saker. Det hade jag inte, utan han sa till mig att ja, jag förstår vad du är för en typ. Så. Kanske inte så exakt så, men jag tolkar på mitt sätt. Jag förstår vad du är för en typ. Du är en sån där som du bara du lever ut från hjärtat och du sån, och han visste ju vad du jobbat med och sånt. Och det är fint, sån. Det är jättefint att vara hjärtlig, men det är därför du är här, sån. Det är därför du ligger här, för att man tål inte hur mycket som helst. Och över tid så liksom slår det på hjärtat, och det är därför du är här nu. Men vi ska göra vad vi kan för att hjälpa dig. Så då fick de ju gå in där och sådär. Och det var ju väldigt jobbig operation där. De håller på en 5 timmar och sånt där och borrar, vet du. För att få upp det här. De här kärlen. Och sen så efter 5 timmar så nu har vi lyckats. Vi fick upp alla kärlen på det. Och jag kände ju då, vet du. Åh. För jag hade ju gått så anspänd där i över en månad. Och väntat på den här specialisten från Tyskland skulle komma där och så, för att göra det, för det var ganska avancerad högriskoperation då. Och då så, men så fixade de till det där, och så kände jag att nu fungerar det, va. Och jag är nog inte helt återställd än, för det tar så på en sån här grej, men jag är så gott som helt återställd, och du vet ingen skillnad ändå, va? Men jag vet, jag lever ju här med mig själv, va? Jag är den enda i den här publiken som tittar ut inifrån och ut. Du tittar in på mig, men jag tittar ut. Och du är likadan också. Du är den enda i den här byggnaden som tittar inifrån dig och ut. Och andra tittar in på oss, men vi lever med våra liv och så. Och då så är jag så tacksam till Gud att han hjälpte mig 2 gånger i den här situationen inom loppet av de här åren. Och jag är så glad för det, att på något vis så vill han ha mig kvar ett tag till. Jag var färdig, jag kunde ha gått hem. Man blir så nedsatt också, så att det är lika bra att vi lämnar in det här nu. Men det var inte klart än. Och det är jag glad för. Och min familj är väldigt glad för detta. De behöver ju morfar och farfar och gubben och så. Så det är vi tacksamma för. Men i det här, det var inte just nu då som jag fick det här, men det bara förstärker det jag undervisar om här idag. Och det är just det här med prövningar, när vi möter prövningar. Jag ska ge det två, vi kan börja med att slå upp Jakobs brev. Nu ska jag ge dig ett bibelord här som... Jag måste säga att när jag var yngre, jag är ju ung fortsatt, men när jag var yngre, ung och vacker, nu är jag mer bara vacker, men när jag var yngre så hade jag så jobbigt med den här versen här, så jag tyckte den var jättejobbig alltså. Jag hade lite jobbigt med Jakob överhuvudtaget, men speciellt den här versen när han säger så här, och rubriken är glädje i prövningen. Alltså jag kan båda de här orden. Va? Jag vet vad glädje är. Och jag vet vad prövningar är. Men Jakob är den enda som satt ihop de här två orden. Att man kan ha glädje i prövningen. Det fick jag jobbigt med. För mig har det varit så. Jag har väldigt svårt att hitta någon glädje i prövningarna. Du kanske är så. Du är från Alingsås eller Vårgård. Eller var du kommer ifrån. Där är ni alltid glada. Men men just när du möter saker och ting, alltså Jakob, fint, prata om prövningar, det förstår vi, men lägg inte till glädje, för att då de orden hör inte ihop. Så jag fick få problem bara med rubriken här, va. Och sen säger han så här, vers 2, räkna det som den största glädje när du gifter dig, när du köper en ny bil, när du, nej. Den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Alltså, jag försöker vara en seriös kristen, så jag vill ta alla orden så här och ta dem till mig. Men jag fick problem med det här. Jag hade problem med det i många år faktiskt. För jag tyckte att han provocerar mig här. Va? Jakob, vad menar du? Det finns det ingenting att vara glad när du går igenom sorg eller vara glad. Vad ska man vara glad för när du möter prövningar? Men så går han vidare och säger, ni vet ju att när det tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Då tänker jag så här, Jakob, du är lite provokatör, va? Du provocerar. Så vi åker över till pastor Petrus istället och pratar med honom. Och då kan vi göra det i första Petrus brev kapitel 1. Så kommer vi till Petrus och frågar Petrus här nu. Du, jag var precis och hälsade på Jakob här. Och han säger att jag ska vara glad när jag är i prövningar. Vad säger du? Och då säger Petrus så här i vers 6. Därför kan ni jubla. Han går ett steg till. Va? Nu är du inte bara glad, utan nu jublar du också. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Inte bara en prövning, va? Frun och sånt, va? Utan olika slag. Du fattar inte det här med. Du som är gift förstår. För det som är äkta i tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Så nu är både Jakob och Petrus, de är på samma linje här, va? De har gaddat ihop sig. Jag var hos Jakob och jag blev provocerad, så gick jag över till Petrus, och på vägen dit så skickar han ett sms till Petrus och säger, nu Stefan kommer här nu, så var lite förberedd på det. Han kommer upp, för han blev sur när jag sa att man ska vara glad i prövningen. Var redo nu, han kommer nu. Så gaddar de ihop sig och teamar upp här emot mig, och då så kände jag så här, vad är det här för någonting? Nåväl, vi tar isär orden lite då. Prövningar, jag vet vad prövningar är. Jag har haft mycket prövningar i mitt liv. Hela mitt liv har varit som en stor prövning, kan jag tycka. Och den första gången jag verkligen fick uppleva något förfärligt jobbigt, det var ju när min far dog. Han dog när jag var 9 år i en olycka och lämnade en stor familj efter sig. Och det var ju förfärligt för hela familjen då. Och då kommer jag ihåg att vi var med i lite menighet. Och då gick man dit, och då kommer jag ihåg en farbror, va, som kom, han var säkert bara 50 år, va. Men du vet, man är 9 så är ju allt gammalt där uppe, va? Så jag tänkte att han är en gammal gubbe, va? Men han var säkert inte så gammal. Då klappade han mig på huvudet och så sa han så här: ja, du förstår, Stefan, sa han. Han menar bara väl, va? Det var faktiskt, han ville ju bara försöka trösta mig. Så han sa: ja, du förstår, Stefan, Jesus tog hem din pappa, va? Och då fick jag sådana problem. Och det har nog startat min resa i att försöka förstå när saker händer. Vem som står för vad, då? För jag fick problem med det han sa där. För då tänkte jag så här: men vad ska du ha min pappa för? Du behöver inte honom där uppe, va? Du klarar det bra själv, va? Jag behöver min pappa. Så jag tänkte det, och då utan att förstå så förstod jag: sån här är inte Gud, va? Jag förstod det någonstans in i mitt lilla barnhjärta. Ja, men så här, det kan inte vara så här. För sån Gud vill inte jag känna. Jag vill inte leva med en sån Gud som bara, tar ifrån en sån som han först har gett en. Men det var väldigt vanligt där på 60-talet och även uppåt sen. Var det väldigt vanligt att man hade den typen av teologi. Det var den jag växte upp med. Och den var en teologi som säger så här: Herren gav och Herren tog. Va? Det är ju Jobb som säger det här. Det är inte Gud som säger det, men Jobb säger det. Han säger, och han kan ge, vet du, men så kan han ta också. Och du vet aldrig riktigt vem du möter där uppe, va? Ibland så är han kärleksfull mot dig, ibland så drämmer han till dig. Och du kan aldrig riktigt veta vad du har, Gud, va? Det var den. Och så la man allting i samma korg, va? Härliga saker prisar Gud. Jobbiga saker, ja, men då tackar man Gud för det jobbiga också, va? Sjukdomar och elände. Och så liksom la man, det fanns bara en gudkorg, va? För allting som har med livet att göra. Ja, så levde jag i det där. Och det funkar inte så bra för mig. För jag liksom gjorde uppror mot det där, va? Så jag liksom vände mig ifrån hela det där. Jag orkar inte leva det där schizofrena, va? Jag klarar inte av det. Så då så bröt jag mig ur och sen så levde jag ut i världen. Och sen mötte jag Jesus igen, va? Och sen så fick verkligen göra en omvändelse då när jag låg i lumpen. Så då fick jag en underbar återkomst till Herren, va? Och sen efter det så kom jag ju in och lärde känna Ulf Ekman. Och sen så kom jag på Livets ord och där blev jag ju väldigt många år efter det sen. Och ni har ju träffat mig där och så. Så det blev ju liksom så. Och det var så skönt, va? För att då, min uppväxt var ju denna: Gud står för allt, va? Då kom jag till Livets ord. I alla fall i början på den där perioden där, 80- och 90-talet. Då var det inte Gud som stod för det jobbiga, utan det var djävulen, va? Och det var väldigt skönt, tycker jag. Så då var det djävulen, du sjukt är djävulen, va? Var det jobbigt i djävulen? Alltså, jobbigt, det var djävulen. Och sen så kunde man liksom spara Gud från sådana saker. Den tyckte jag var mycket skönare, om man ska vara ärlig. Och då handlade det om på 80-90-talet. Det var det vi höll på med. Vi kastade ut. Kastade ut, kastade bort, kastade hem, kastade iväg, kastade upp, kastade ner. Vi kastade väldigt mycket i hela 80-90-talet och så. Det handlar om det. Djävulen kommer här nu och ut med honom, va? Och så där. Och vi var väldigt frimodiga och sprang omkring och skrek, va? Det var ju härligt, va? Men det är klart att det blir ju lite jobbigt när grejerna ändå är där, va? Och det ledde fram, det blev nästan komiskt till slut, va? Därför att det kom en kille till mig och sa så här: Stefan, djävulen skicka en sån fet elräkning till mig. En demonisk räkning. Och då tänkte jag så här: var har det här tagit vägen, tänkte jag. Nej, men vänta lite, så menar du att djävulen skickar den till dig? Så, amen. En riktig demonräkning, va? Ja, men stopp, vänta lite här nu, så. Vem bor i ditt hus? Ja, men det är ju vi. Aha. Har du värme i huset? Ja. Har ni lyserna på så här? Ja. Mm. Okej. Men du tror inte att det är så att när du har värmen på och att du har lyserna, lyser på nätterna och allt detta, du tror inte att det har något att göra med själva räkningen som du får? Så? Nej, det är djävulen, man skickar som fet. Man var riktigt så här frimodig var han. Ja, men så djävulen, han skickar inga sådana räkningar. Han håller inte på med el och sånt, för han är mörkrets första. Han vill inte ha något ljus, va? Och det var flera sådana här olika incidenter som hände. Så jag började tänka, var tar det här vägen någonstans, va? Och det leder mig till följande saker. Det är inte bara djävulen som håller på i ditt liv, säg tack och lov. Det är inte bara Gud heller, säg mm-hmm. Ja. Utan det är tre faktorer som interagerar i ditt liv. Det är Gud, det är djävulen och det är också du. Och ibland har vi en tendens att vi trollar bort oss själva, va? Så det kan ju inte vara jag som har haft strömmen på. Utan det är ju djävulen, va, som håller springer här och ser tjuvströmmen. Eller också är det Gud, va. Det är någonting med människan på något sätt. Att vi gärna, nej, dra inte in mig i det här. Men det är ju väldigt svårt att inte dra in mig i mitt liv, va. För överallt där jag är, va, där är jag. Ja, men du kommer att se det här ikväll. Du ser chock. Är det sant, Stefan? Jajamän. Du kommer att se det. Jag går ner här sen, vi ska dricka kaffe. Då följer jag med, va? Så jag är ingen sån här, utan vart jag än är någonstans, skogar, berg och dalar, då är jag där också. Så hur jag än vänder och vrider på det, så kan inte jag trolla bort mig och mitt ansvar. Jag har ju ansvar för den här killen, va? Och jag kan ju inte bara skylla på djävulen. Och jag kan heller inte anklaga Gud. Utan jag har ju, precis som jag sa till dig. Ja, men du lyssnar ju inte på vad jag sa. Så. Du vill ju inte höra vad jag menade med det som jag sa till dig. Och då förstår vi det. Att, för tillbaka till den här texten här. Alltså jag känner så här, va, att Jakob. Eftersom du har hamnat i Bibeln. Och inte jag, va? Så är det ju någonting som du har fattat som jag inte har fattat här, va? Det är något här som jag inte förstår. Jag sa till det, tog många år för mig att liksom klura ut det här, va? För prövningarna bara fortsatte ju. Motgångar fortsatte, händelser hände och allt det där. Hur mycket jag än kastade ut, va? Då kom de i alla fall, va? Jag tänkte, det är något som inte lirar riktigt här, va? Jag måste ha missat någonting här. Eftersom man säger att jag ska vara glad också när jag går igenom saker. Mm. Och då är det sådana att jag höll på och brottades med det här och så vidare. Då har jag min bakgrund, min barndom och hela uppväxten. Där man la allting hos Gud. Och sen har jag då hela trosrörelsens historia. Där la man allt hos djävulen. Inte efter ett tag, i början var det väldigt mycket så. Och vi var så unga också. Ungdomar är alltid svart och vita, va? Så de har ju inte de här nyanserna riktigt, va? Men man blir ju äldre. Jag ser det, att du blir det. Det är bara positivt. Det finns inget negativt med det. Men så då började jag jobba med de här texterna här. Och då började jag tänka, vad står det här för? Sen har vi de här vittnesbörden också. Det är människor som har gått igenom förfärliga saker, va? Hemska grejer. Så kommer de ut på andra sidan och de är så berikade, va? De är välsignade på något sätt och de är tacksamma liksom, att Gud har varit i det här på något sätt och hjälpt dem igenom och så vidare, va? Och hade det varit den gamla teologin, då hade de sagt, men det var Gud som skickade det här på mig, för att det blev ju så bra till slut, va? Ja. Men då är det så här att Gud kan inte skicka någonting som han inte har, va? Men han kan använda saker till vår fördel. Och det var det här som jag höll på att klura i, va? Hur ska jag förhålla mig till det här? Och då upptäckte jag att det kan komma saker i våra liv. Sjukdomar, andra saker som slår emot oss. Som jag vet inte är från Gud. Det är inte Gud som är liksom adressaten här, va? Det är inte han som har sänt det här. Det vet jag, så mycket vad som vi känner Gud. Vi måste förstå att Gud är bara god. Va? Det finns inget mörker i honom. Det finns ingen skifte mellan ljus och skugga. Gud är bara god. Va? Och han frestas inte heller av någon. Därför frestar han inte någon heller. Han har ingen såna grej. Men så kommer det i alla fall såna saker. Då är det ju lätt att tänka, hur djävulen. Va? Det kan mycket väl vara djävulen. Men samtidigt mitt i det där så är Gud också aktiv. Va? Och då upptäckte jag en grej. Och det var det som tog så många år för mig att upptäcka det. Jag är lite enkel kille. Va? Så det tar lång tid för mig att förstå saker. Men när jag förstår det så förstår jag det. Då upptäckte jag efter ett tag att i prövningar som kommer min väg så finns det också en prövning i själva prövningen. Om vi säger så här då. Om det kommer en prövning som inte kommer från Gud så finns det dolt i den prövningen en prövning som kommer från Gud. När jag upptäckte det då ändrades hela mitt förhållningssätt till de här sakerna. För då förstod jag, Gud verkar också. Han gör saker också i de här sakerna. Och det är det jag ska ha fokus på. Vad är det du gör, Gud? Vad var det Petrus sa? För att det som är äkta i er tro. Vad sker i prövningen? Det är en ugn. Va? Och den där ugnen bränner bort saker. Vad bränner den bort? Det som inte är äkta. Det som bara blir en belastning i längden. Va? Det som är plast. Jag har ju sådana här plastblommor hemma hos mig. Va? Vi har ett ganska stort hus. Och det är bra att vi har det. För att ja, det är aldrig tomt där hemma. Va? Det är alltid något barnbarn som ligger någonstans och sover. Ja, våra barn bor ju precis där vi bor. Va? Det finns ju alltid goda bullar hemma hos oss. Och det finns alltid liksom sådana saker. Jag är väldigt duktig på att baka bullar. Då hör de dem. Morfar bakar bullar nu. Då är de där. Va? Ja, men så och då har vi en källare där. Va? Där är mitt tillhåll. Där får jag vara med alla mina grejer. Va? Jag gillar ju såna här djurhudar och älghorn. Och, jag har inget älghorn men skulle vilja haft. Men jag har stora anakondaskinn och allt möjligt som hänger upp där nere. Svärd och spjut och sånt där. Som Marie inte vill se röken av. Det får du ha där nere, säger hon. Och eftersom jag är ute och reser mycket och sådär så kan vi inte ha kammer kanske. Men vi har inte det. Marie har ställt in sådana här plastblommor där. Va? Och de ser ju jättefina ut. Va? Jag har haft dem i flera år. Va? Fräscha, va? Det ser så fräscht ut när man kommer ner där. Och när man kommer ner så ser jag, vilka fina blommor. Alltså. Det är bara det att den där blomman är stendöd. Va? Den har aldrig levt. Va? Den är konstruerad. Och en konstruerad tro håller inte. Och en sån tro kan aldrig föröka sig. Den kan aldrig bära frukt. Va? Äkta blommor, de är ju inte perfekta, har du märkt det? Utan det ramlar ju ner såna här, vad kallas det för, löv. Ramlar ner så där på såna här bruna grejer. Och man måste vattna, man måste sköta dem allt det. Men det finns en väldig skillnad på de blommorna som är levande och de som är konstgjorda. Det är att de levande har ett liv. Och en levande tro är ingen perfekt tro. Men det är en levande tro. Den lever, den har ett liv, den har en puls, den har så. Men sånt där fejkgrejer. Och vi lever ju i en tid som väldigt mycket är fejk. Tack. Det ser bra ut, va? Men det fungerar inte på riktigt. Och visst, man kan ju förnissa upp saker och ting och göra det superfräscht och flashigt och allt detta. Det är bara en sak som fattas kanske. Och det är ju själva livet. Va? Äktheten, det är ju att det är på riktigt. Och en tro som är på riktigt, den tar sig igenom allt. Va? Men en fejktro gör inte det. Va? Den kan se bra ut och det kan vara allt det där. Men Och hur ska man kunna liksom skilja ut det som är äkta och det som inte är äkta? Prövningar. Kriser. Sådana saker ställer liksom tron på, det är en trons test, va? Och när vi får gå igenom det får vi upptäcka att allt jag hade och levde med, det var inte så mycket att stå efter. Men så kan jag komma ut med någonting som är prövat. Det står i Guds ord om en beprövad tro, va? En tro som har gått igenom saker och ting. Och en sån tro, den håller, precis som Paulus, den håller hela livet, va? Många som tror för en tid, va? Men en beprövad tro. Du vet, det här hörde jag i Norge. Jag reser mycket i Norge. Så hörde jag i Norge, en gammal predikant, han sa så här. Förr i tiden, sa han, då skrev predikanterna i marginalen på Bibeln. Utanför versen, vet du. Du vet, sådana riktiga biblar man kunde skriva i dem och så. Skrev de i marginalen PE. Och utanför någon vers, va? PE. Och det betyder prövat och erfarit. Och det är en sån kristen du och jag ska vara. Vi ska vara PE-folket, va? Alltså vi har prövat och erfarit detta. Det här ordet som vi läser, som är sant och som är så. Men det ska bli en sanning för mig, va? Och då får jag gå igenom saker och ting. Och det är så att Gud låter mig gå igenom saker för att jag ska få det där P1 där. Att kunna sätta där och säga, ja visst, jag har det här, men jag har prövat det här och jag har erfarit att det stämmer. Nu är jag inte så sur längre på Jakob. För nu börjar jag upptäcka någonting. Det är något han har hittat här som jag håller på att hitta också. Att när vi upptäcker att det ligger en prövning från Gud även i en prövning som inte är från Gud. Vi vet att en sjukdom är inte från Gud. Va? För då talar ju Gud mot sig själv. Va? Vi vet det. Men ändå så drabbas du av sjukdomar ibland. Titta inte på mig så där nu. Nej, du har ju varit supersjuk ibland. Visst, det slår emot det. Eller andra saker. Då vet vi det. Det instinktivt reagerar du i ditt hjärta, vilket är helt korrekt. Det där kommer ju inte från Gud, alltså. Det där ska vi motarbeta. Det här, vi står emot det här. Va? Alla de sakerna är jättebra. Men samtidigt är det så att Gud verkar i det här, va? Det kan för någon upplevas som ett mysterium, va? Men det är inte det, utan Gud verkar. Han vet vad utgången ska bli. Du ska vandra ut ur det här frisk och stark och kry. Men han passar på, säg efter mig, han passar på. Säg det igen, han passar på. Att ta tillfället i akt, kan du säga också. Och lyssna nu, att gå på djupet med dig. Ja, det fick du också säga. Det heter, du kan prata hela mötet om du vill. Han passar på, känner du. Förstår du? Han passar på att gå på djupet. För är det någonting som vi ibland vill undvika i en värld som är så ytlig, va? Överallt där vi lever idag så det är bara yta allting, va? I en värld som är så ytlig så kan man ibland glömma bort att det står i Efesierbrevet 3. Så står det så att vi ska få lära känna honom, hans kärlek, på höjden, på bredden, på längden. Det där gillar vi, va? Woho! Höjden, längden, bredden. Wow! Alla de här tre sakerna är synliga, va? Men det står något mer också. På djupet. Och jag upplever i en tid som den här så kallar Gud från djup till djup. Och varför vill han ha oss på djupet för? Jo, han vill att livet ska hålla, va? Därför att de här tre första här är helt beroende av att det finns ett rotsystem, va? Att det finns någonting på djupet, va? Och därför så ibland så tar Herren ner oss på djupet, inte för att vi ska försvinna, utan för att vi ska bli mer stabila, att vi ska bli mer liksom rotfästade i honom, att våra rötter ska sträcka sig längre ut till bäcken och att vi ska liksom finna det. Och då är det så att när vi lever i en värld där allting ska visas hela tiden, även om kristna lever så att vi ska visa fram saker och ting, då blir det jobbigt att försvinna ner på djupet. Men när vi går igenom prövningar och sådana saker, då får vi en underbar möjlighet att möta Herren mer på djupet i våra liv. Och det är inte det. Och sen finns det ju en del som har tagit copyright på det här med att vara djup. Och då blir det så att de här konstiga idéer för sig. De sitter och skallrar med en bjällra någonstans så att de ska vara så djupa. Ja, men de blir så konstiga, va? Men det är inte det jag pratar om, utan jag pratar bara om att få den där hjärtats tron i våra liv som inte är beroende av allt det där som man kan se. Utan jag tror i alla fall, va? Jag ser ingenting nu, utan det jag ser är kanske bara problem, men jag tror i alla fall. Varför då? Därför att min tro är inte byggd på vad jag ser, utan den är byggd på vad han har sagt, va? Alla de där grejerna händer igen när man går igenom olika saker. Nu är det här lite knepigt, va? Jag måste erkänna. Det är lite knepigt det här med prövningar. Därför att det grekiska ordet för prövning, det är perasmos. Det kommer du glömma. Nu, du hörde mig säga detta. Du kommer glömma det, va? För det är inte något du går omkring och pratar så på grekiska när du ska köpa dina tomater. Men perasmos, det är det grekiska ordet för prövning. Men det är samma ordet för frestelser. Och det är därför som det inte är helt lätt att liksom, är det här en prövning nu som jag ska gå igenom? Eller är det en frestelse som jag behöver stå emot? Och när Guds ord talar om frestelse, så det är mängder av ord som jag inte går in på här nu. Du kan bara titta. Överallt där det står frestelse så är det perasmos. Och överallt där det står prövning så är det perasmos. Här när jag läste det här i Jakobs brev. När ni råkar ut för alla slags perasmos, prövningar. Men det är samma ord som används för att beskriva vem djävulen är. För det står ju att frestaren kommer. Och det är perasmos, det är det grekiska ordet. Så perasmos kom, frestaren. Jesus ber, inleder oss inte i perasmos. Och Jakob säger, var glad när du får möta perasmos. Det känns så här. Och Jakob säger också på ett annat ställe i kapitel 1, vers 13, så säger han så här. Ingen säger att det är Gud som perasmos honom. Eftersom Gud inte kan perasmos någon, så perasmos han inte heller någon. Alltså frestelse. Ingen säger att det är Gud som frestar. För Gud kan inte frestas av någonting. Därför frestar han inte någon. Men samma ord brukas också till den här andra typen av prövningar. Och det är inte helt alltid lätt att veta, vad står det här för egentligen? För att det kommer ju frestelser i vår väg, va? Och kommer de från djävulen? Men varför är Gud i det här då om det kommer från djävulen? Jo, därför att Gud håller också på med perasmos. Men en annan klang i det. Perasmos, när Gud gör det, så är det en prövning. Det är en test. Och vad är det för en typ av prövning som vi går igenom då? Jo, det är en prövningen av våra hjärtan. Det är prövningen av äktheten, läste vi här, av vår tro. Det är den som prövas. Jesus tittar på Petrus och säger, du kommer att förneka mig 3 gånger. Petrus, han såg inte det komma. Så han säger, aldrig i livet, det kommer aldrig hända, va? Och vad säger Jesus? Satan har begärt att sålla dig som vet det, va? Och då kan man ju tycka så här, men tur att vi har Jesus, det får han inte. Men Jesus säger, men jag har bett för dig, Petrus, Simon. Han säger inte Petrus, han säger Simon. Jag har bett för dig, Simon, att din, vadå? Tro inte ska gå under. Så vad bad Jesus? Han bad inte, nej, jag hoppas han får slippa detta. Han ska inte behöva gå igenom jobbet här nu. Utan så, nej, det var inte hans bön. Hans bön var, jag ber att din tro inte ska gå under i den här processen här. För prövningen, den kommer. Men hur kan Gud tillåta? Hur kan Gud tillåta att man får gå igenom såna här förfärliga saker? Jo, därför att äktheten i min tro, det enda sättet att rena guld, det är att utsätta den för hetta, va? Du kan inte rena guld, du kan inte ta kemikalier eller sån sak, utan du får bränna bort slagget, va? Och det enda sättet att få fram äktheten i tron, det är faktiskt att man får gå igenom saker och ting. Jag väntar ut lite amen och sånt här. Amen, halleluja. Ja, bra. Jag tycker ju själv att jag är fel person att prata om sånt här. För jag är en sån glad gutt, va? Jag är inte känd för att gå omkring och predika sånt här. Men jag tror någonstans att Gud har gett mig ett mandat, va? Just därför att jag är inte identifierad med prövningar. Jag hoppas inte du tänkte nu kommer herr prövning hit och ska tala här idag. Du tänkte inte så. För det är inte den jag är, va? Jag är inte den. Men jag har mycket prövningar som jag har gått igenom. Det har jag. Med betoning på att jag har gått igenom det, va? Och om du känner att du är mitt i något som är väldigt tufft i ditt liv, då ska du ha en betoning någonstans. Du ska igenom det här, va? Du ska inte gå under. Jag har bett för dig, säger Jesus, att din tro inte ska gå under. Utan när du har kommit igenom, då ska du gå och styrka dina bröder. När du har brutit igenom i det här, du måste gå igenom det här. Därför att kallelsevägen liksom kräver det. Du måste igenom det. Därför att du, nu fritolkar jag här, va? Men det är helt okej för att det är helt riktigt här. Du måste gå igenom detta därför att det är saker i ditt liv som du inte ser själv. Va? Ja, men jag känner väl mig. Om du bara visste hur lite du känner dig. Och hur mycket grejer det finns där på insidan som du inte ens trodde att du hade. Först prövningen kommer. Du vet, det kommer upp allt möjligt ur oss när vi går igenom saker och ting. Nej, inte här i Alingsås, men jag tänker mer där jag kommer ifrån. Du vet, det är ju så att det jag är, det kommer ur mig. Eller jag ska inte säga att det jag är, utan det jag har, det kommer ur mig när jag blir pressad. Är jag en citron, va? Pressa en citron, vad kommer ur den, va? Det är surkart, va? Det blir surt som kommer ur. Det som, ja. Nu är det inte bara det som kommer, det är inte bara så dåligt där. Men det finns en del saker som Gud har sett hela tiden. Som han vill få bort ur våra liv. Inte för hans skull, utan för vår skull. Han vill så att säga förädla produkten. Han vill att den ska bli än bättre. För han tror på produkten. Han tror på dig. Han tror på det han har lagt ner i dig. Han gillar dig, kan du säga amen till det. Du ska inte tänka att han inte tyckte om Petrus. Han gillade Petrus. Men det som Petrus hade lite problem med, som han själv inte såg. Det visste Jesus att om han bara får fortsätta nu efter korset och liksom gå vidare i sin kallelse med de här sakerna, så kommer han inte klara sig hela vägen. Och därför tillåter jag att han går igenom det här för att han ska göra en del upptäckter. Du vet, när Jesus tittar på Petrus, var det du? Nej. Jag har koll på allt i ett möte. Folk vågar inte göra någonting för att hoppa på dem. Nej, det gör jag inte. När Jesus tittar på den här mannen här, va, så säger han inte, han har redan gett honom namnet Petrus. Det gjorde han när han såg honom. Då säger han, du är Petrus du. Det är så intressant med honom därför att han hette ju inte Petrus, han hette ju Simon. Och Simon betyder han som hör, va. Petrus betyder klippa. Egentligen en liten sten. Fasthet. Va? Och då tittar Jesus på honom och säger så här, du ska heta Petrus. Sen går livet vidare och sen får du följa den här mannen här. Va? Och du vet, Simon, det är allt vad den här mannen är innan han har mött Jesus. Det är hela hans barndom, hans uppväxt, allt det där. Va? Det är Simon där. Och sen fick han ju Petrus. Va? Så då la man till det namnet. Så då kan du följa. Så då heter han ofta Simon Petrus. Han heter aldrig Petrus Simon. Utan det är alltid Simon Petrus. Va? Och ibland så är det faktiskt bara Petrus också. Till exempel när han får en uppenbarelse om vem Jesus är. Då är det Petrus. Va? Och när han får en uppenbarelse om andra ting. Då får han heta Petrus. Va? Men sen så faller han tillbaka till gamle Simon igen. Och i bästa fall så är det Simon Petrus. Och när det går riktigt illa då är det bara Simon. Och när Jesus tittar på honom här så säger han så här. Simon bar Jonas son. Alltså nu är han nere i släktträdet här också. Va? Eller om man skulle försvenska det här. Simon Johansson. Alltså Johans son. Satan har begärt att få pröva dig. Så det är inte Petrus som ska prövas. Utan det är här den där gamle Simon. Därför att, och då så talar ju Simon tillbaka till Jesus. Nej, det kommer aldrig ske. Jag vet väl vem jag är, va? Jag vet väl. Du har väl sett, va, vad jag kan göra. Jag vet väl. Aldrig att jag kommer att svika dig. Det kommer inte att ske. Jag är villig att gå i fängelse med dig. Jag kan till och med dö för dig. Om det skulle behövas. Och nu var inte de andra något bättre. Och det sa de andra också. Så alla stod där med en hög svansföring. Va? Och Jesus bara tittar på det. Men du, det är så här, hanen kommer inte gala i natt. Först du tre gånger har förnekat mig. Ja. Allt det här vet ju vi har ju facit. Och så sker det som sker. Va? Då kan man titta lite på... Och du förstår att jag pratar ju om dig egentligen. Va? Nu använder vi Simon Petrus. Men det är ju oss vi pratar om. Då tänker jag så här med honom. Det var ju inte det att han stod och blåljög där. Va? Och bara hitta på. Jag tror att han tänkte så. Jag fixar det, Jesus. Ta det lugnt. Va? Jag löser detta. Va? Inga problem. Va? Jag står upp för dig. Jag tror att... Och det är ju det som är med dig och mig. Vi förstår ju inte det Gud förstår. Vi fattar ju inte det. Va? Utan vi tänker... Du kan tänka på två håll där. Antingen att det är mycket bättre än vad det är. Eller att det är mycket sämre än vad det är. Va? Vi kan ju pendla lite. Oftast gör vi ju så, va. Vi bara pendlar fram och tillbaka så här. Och Herren vill ju stabilisera oss. Va? Så då säger Jesus så här med lite andra ordalag. Nej, men du kommer att få gå igenom det här. Men när du har omvänt dig. Då ska du styrka dina bröder. Så Jesus vet några saker här. Han vet att det kommer en prövning. Han vet också att Simon kommer att omvända sig. När du har omvänt dig. Han visste det. Han kommer igenom det här. Men när du har omvänt dig. Då ska du styrka dina bröder. Det är hans kallelse. Va? Han blev ju pastor för pastorerna. Det var ju den han blev sen. Men inte utan prövning. Va? Han var tvungen att gå igenom detta först. Innan han kunde bli det som Jesus såg i honom från första dagen. Va? Och det han har sett i dig från första dagen också. Han har sett det. Men det är bara det att det finns så mycket du i du. Va? Och det här som med dig och mig.
Det är så mycket av oss i oss som faktiskt blockerar Herren från att göra det han önskar göra. Det här fattar ju inte Simon Petrus, därför han var ju i det läget att han var så nöjd med sig själv på något sätt. Och då går han igenom detta. Och när han går igenom det här så får han ju inte träffa Jesus. Han möter honom, alltså han finns inte med vid korset. Det kanske han var, men Bibeln förtäljer inte det. Jag tror ju inte han ens var där. Utan jag tror han var hemma någonstans och deppade. Och sen när Jesus kommer tillbaka i sin uppståndelse, då är ju Petrus där. Men då pratar de inte med varandra. Utan då får han vänta. Han kommer två gånger i det här rummet där de satt. Och det verkar som att de fick inget samtal. Och sen så säger Jesus, jag går före er, ni kan följa efter. Och då så gör de det. Och så kommer de till Genesarets strand med båten. Och då så har de sett en eld där. Och den enda som visste vem det var som satt vid den elden där, det var Johannes. Han visste, det där är ju Herren. Och då säger han det till Petrus. Du, Herren är där. Det är Jesus som är där. Det här har jag broderat ut så många gånger. Då står det, då tog han på sig kläderna och hoppade i sjön. Och så står det också, för det var nära land. Du tycker inte, du ser inte humorn i det här, men jag ser humorn i det här. Därför att jag ser att det var inte Petrus personlighet som var problemet. Helgelse, min vän, omvändelse, det handlar inte om att skala ner din personlighet så att du ska bli något, bara någon silverfisk. Utan det handlar om att det som är i vår personlighet som inte håller måttet, det är det som ska bort. Petrus, han var ju fortsatt kvar. Du vet den här spontana personen, han som gjorde såna här grejer, han skulle alltid ut ur båtar hela tiden. Värdelös fiskare var han ju också. Helt fel jobb den killen. Han fick aldrig någon fisk. Har ni fått något? Nej. Jag fiskade hela natten. Inte en firre har vi fått. Nej. Men Jesus, om det är du, kan jag få hoppa ur båten? Jajamän, säger Jesus. Kom bara. Och nu så är de där. Och så säger Johannes, det är Jesus. Ja, då måste han i sjön. Han kunde inte vänta tills båten hade lagt till där. Nej, för att Petrus är inte sån. Det finns hopp för din personlighet. Du är kanske där alltid sitter blöt. För det satt ju, de andra lärjungarna var ju snustorra där vid lägerelden. Sitter en blöten där också. Och då kan jag tänka mig de andra riktigt. Var du tvungen att bada nu precis här? Vi var ju nästan i land där. Ska du i här? Och då är det så, jag ser det så mycket härliga saker i det här. Jag ser att Jesus, han bärgar vår personlighet. Det är inget fel på din personlighet. Det är bara fel på dig. Det är inget fel på dig. Det är inte det som man ska skala bort. Utan det är något annat. Och vad är det då som är prövningen då? Ja, då sitter ju de där i elden där. Sitter med en handduk där och är alltså dyngsur. Han har ju tagit på sig kläderna också. Vi andra när vi ska bada, vi tar ju av oss. Nej, inte han. Han klär på sig och i sjön. Sitter de där. Och då ska Jesus prata med honom. Äntligen ska vi få prata om det här. Och han har liksom, nu ska vi få ta upp det här. Vad skönt. Så underbart. Och det enda Jesus säger, han kallar honom inte för Petrus. Han säger, allt det här kan du läsa, men jag bara liksom, tror mig att jag citerar Bibeln här, det gör jag. Så tittar han på honom och säger, Simon, älskar du mig? Och så står det så underbart, står det. Och Petrus svarade. Vet du varför inte Simon svarade? Han hade dött. Simon levde inte längre. Simon representerade den gamla människan. Allt det vi hade med oss innan vi mötte Jesus som ändå hänger kvar liksom. Oj. Det dog. Och nu är det bara Peter. Så då frågar han andra gången. Älskar du mig? Peter svarar. Tredje gången frågar han. Och då blir han bedrövad. Står det. Petrus blir bedrövad och säger. Herre, du vet allt. Det här är första gången där mannen säger det till Jesus. Han har aldrig sagt det förut. Han kallar honom för rabbi. Han kallar honom för mästare, herre och allt möjligt. Men han har aldrig sagt till Jesus. Du vet allt. Vad sa han förra gången de pratades vid? Alltså inte ordagrant. Men vad var han liksom utstrålade då? Jo, det var ju Jesus. Du vet inte så mycket. Jag vet allt, va? Jag vet det här. Jag löser detta. Jag står upp för dig. Jag vet allt. Jag känner mig själv. Va? Jag vet det här. Då hade han gjort en ganska dramatisk upptäckt. Att det han trodde han visste, det visste han ingenting om. Och då har vi denna underbara Jesus som inte drar upp massa gamla grejer, va? Vi fick ju sådana här värdelösa råd när vi gifte oss, jag och Marie. Det var sådana där klass, alla fick det där i den här generationen. Och det var ju han som var, vad heter han, värdgubben eller värdparet, va? Det var ingen gubbe, han var ju lika gammal som mig. Och jag var ju bara 18. Då säger han så här. Vi vill ge dig ett råd. Det blir lite religiöst i slutet på det här bröllopet. Vi vill ge ett råd. Det var så trevligt innan. Men sen nu ska vi ge ett råd. Och den här personen säger då till mig så här. Som jag och min fru försöker leva med. Gå aldrig och lägger utan att göra upp saker. Det här gick vi på, va? Jag och mamma Marie. Va? Så i början på vårt äktenskap, det blir ju jättelånga nätter. Va? Jag vet inte vem du är som kvinna, men Marie är lite... Ja. Så precis när jag hade somnat, så skönt, vad skönt att somna. Va? Älskling? Ja, vad är det? Vi behöver nog prata lite. Jaha, om vad då? Ja, men lite det som har hänt idag, va? Det du sa. Och du vet, det är liksom värdelös tid att hålla på att ta upp grejer när du vill sova. Som om att vi skulle dö i natt, va? Som om att det hänger på, hela vårt äktenskap hänger nu på att vi pratar igenom det här. Men tack och lov, jag och Marie, vi upptäckte ju till slut att vi var ju helt slut att ligga där och prata innan vi kunde somna. Så vi förstod ju det. Det kommer en ny dag imorgon, va? Vi kan ta upp det här imorgon och prata. Vi kan prata igenom det hela dagen på oss imorgon. Vi kan gå igenom det. Det är ju ingen, det är liksom som att det är otroligt viktigt. Ursäkta mig. Otroligt viktigt att vi tar upp det här. Vi kan inte våga inte somna. Ungefär. Så var det ju i den här uppväxten jag hade. Du måste göra upp allting innan du somnar. För Jesus kan komma i natt. Aktar du. Alltså jag vet inte hur många gånger jag blev frälst när jag var barn. Alltså. Jag gick fram på varenda möte. Va? Man visste ju inte. Det är väl något här i rumpan som inte passar in. Så jag måste bli helad ifrån och bli ren. Och vet du, jag hade alltid en standardbön, va? När jag gick och la mig. Så. Käre Jesus. Jag var alltid så. Käre Jesus. Alltid så här. Kära Jesus, förlåt mig alla synder jag har gjort, alla synder jag gör och alla synder jag kommer att göra i Jesu namn. Amen. Så då kunde jag somna. Va? Då är jag liksom helgarderad. Och jag växte upp i detta att Jesus kan komma när som helst. Va? Aktar du. Kommer ut. Och det hände ju någon gång att mamma var ner i källaren eller så där på morgonen, va? Och är tyst hemma. Nej, nu har han kommit. Och jag fick inte följa med. Nu kanske inte du har växt upp i en sån. Men jag växte upp i det där. Men du vet, när du har frälsningsvisshet. Så behöver inte du vara rädd för att du inte kommer med till himlen. du kommer med. Därför att du är ett Guds barn. Du tillhör honom och ingen kan rycka dig från din fader. Är du frälst, min vän? Då är du frälst. Ja, men jag kanske inte är helfrälst. Det är du visst. Man kan inte vara halvfrälst eller tredjedelsfrälst. Är du frälst så är du. Och är du ett Guds barn så är du ett Guds barn. Du kanske inte är världens bästa Guds barn. Du bor ju här i Alingsås, så det är du inte. Men det behöver du inte vara. Jag är så glad att jag är ett Guds barn. Jag är så glad. Jag vet att jag är inte världens bästa Guds barn. Det vet jag. Jag sitter inifrån ut. Jag vet det. Men det betyder ingenting. Därför att jag är ju ett... Är jag innanför så är jag. Men har du vuxit upp med de där sångerna innanför eller utanför? Vart ska du stå en gång? Och så ska du komma fram här, du som inte riktigt vet om innanför eller utanför. Och så blir du frälst igen, va? Det där är fullständigt värdelöst, alltså. Därför att det där gör att du har ingen stabilitet i tron, va? Och det finns de som anspelar på det. Är jätteskickliga manipulatörer som anspelar på det här, va? Men Gud gör inte det. Vi behöver prata om det här, sa hon. Och då har jag tänkt så här efteråt. Jag skulle ha haft det här bibelordet. Jag skulle göra som Jesus. Jag skulle bara sagt ett enda ord till henne. Marie, älskar du mig? Han tog ju inte upp någonting, va? Han kunde ju ha gjort det. Han kunde, Petrus, det där samtalet vi hade innan jag gick till korset. Hur tänkte du där? Det där du sa ner grejer där, va? Hur tänkte du om de sakerna? Hur upplevde du då att du, när du sa det du sa där? Inte ett ord, va? Inte ett ljud. Vet du varför? Petrus hade redan omvänt sig. När du har omvänt dig så finns det ingen. Gud kommer inte. Ja, vi ska ändå ta upp det, så du. Ola, gjort det gjort, vet du. Nej. Det enda han ville veta. Älskar du mig? Och det enda han ville veta och ville få, det är ett korrekt svar. En del säger så att han förnekar honom tre gånger, så ska han bekänna sig till honom tre gånger. Det är fint, det är okej. Inte i det här mötet. Ta en annan variant idag. För det är ingen som säger att i tre gånger har du förnekat mig, tre gånger ska du bekänna. Det är inte Jesu ord, va? Det är bara tradition vi håller på med. Utan jag har min egen idé och den är den riktiga. Och det är att Jesus, du tittar konstigt på mig, men det får du gärna göra. Men tre gånger förneka. Nej, jag tror att han frågade honom tills han fick rätt svar. För när han fick det svaret som han behövde få, nämligen detta: Jesus, du vet allt. Då kom förlösningen. För Jesus säger, jag har bett att din tro inte ska gå under. Det är inget tvivel om att Simon hade tro. Men hans tro var felplacerad. Han hade mycket tro på sig själv. Och sina egna förmågor. Det har du och jag också. Och nu fick han nåd att flytta sin placering av tron till Jesus. Därför att det är inte du som är trons upphovsman och fullkomnare. Fick du en uppmärksamhet nu? Nej, är det inte? Nej, det är inte det. Utan det är Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Han är begynnelsen av tron. Han är fullbordan av tron också. Och om jag tar min tro och placerar den hos Jesus och säger, Jesus, du vet allt. Då kommer min tro att bli just det vi talade om innan. Då kommer den bli en äkta tro. Många gånger har vi lite blandat så här. Lite blandtro. prövningen, frestelsen, perasmos, den vaskar ut det här. Va? Så jag får upptäcka att den tron som jag trodde var tro var bara min egen tro. Och den håller inte i längden. Va? Du vet, jag har hållit på så länge. Jag har predikat väldigt många år. Så jag har ju sett hur människor går ut starkt och sen försvinner de. Va? Och brakar allt samman. Och jag ställer mig frågan, men kära någon, hur kan det ske? Va? Jag tror lite vi har ett svar här. Det är inte fel på tron och uttrycket och allt det där. Det är bara placeringen. Vad är mitt fundament för tron? Och därför ibland när vi går igenom väldigt svåra saker, och jag har gått igenom många svåra saker, då får man upptäcka att Stefan, han har inte vad som krävs. Han håller inte hela vägen. Men jag vet en som gör det. Och det är Jesus. Så när Stefan ställer sig i Jesus, då håller det. Ja. Så nu har jag sagt mycket här idag. Och du har förstått något. Du har förstått mycket säkert. Men när jag då upptäckte det här, va, att jag behöver liksom inte, när det kommer saker så där emot den. Så istället för att liksom säga, jag ska inte ha det här, jag ska inte ha, nej, 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 nej. För att det är så här, att det finns många saker som Herren bara löser så här, va. Jag har varit med om mycket sånt. Och så finns det saker som man inte löser så här, utan han låter mig gå igenom det. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Och ibland så, det var som Herren sa till mig, jag sa inte det till mig faktiskt, jag sa till min dotter. Och hon liksom kom upp en älg på vägen så här, va, och och klarade sig precis. Och så här, tack Jesus för att du räddade mig. Det är det som kommer upp där, va. Och då så svarar Herren så här, Tessie, du vet inte hur många gånger som jag har räddat dig. Va? Du vet inte att det var någon bilist där som somnade till och var på väg över och skulle ha smält in rätt in i dig. Va? Men Herren skickar en ängel så här, nej, det ska inte ske. Du vet inte ens om det. Du kommer att få veta allt det här en dag. Alla de gånger där du skulle ha dött, va? Men du dog inte. Varför då? Därför att Gud skickade en ängel som hjälpte till att styra bort. Det är massor av sånt i ditt liv. Och mitt också. Och sen finns det saker också som pang, det bara händer. Men sen finns det också saker där Gud låter mig gå igenom saker. Och ibland så sker det inte på en gång. Därför att Gud har en poäng med det. Att han inte bara... Men en sak ska du veta. Att du kommer igenom. Om det går snabbt, amen, tar det längre tid, kommer igenom. Men när då vandringen blir sådan att det är en lidandes väg eller en prövningens väg, så var det som för min del i början, det var att jag alltid försökte komma ur så snabbt som möjligt. Det är ju mänskligt att vara sån. Eller? Vi är ju sådana som människor. Och människan är fantastisk på att hitta utvägar. Vi får till det, vet du. Vi hittar en väg ut. Va? Vi är otroliga på det här. Kreativa. Hitta lösningar. Och då vill jag avsluta nu. För nu märker jag att jag bara ser hur du längtar efter kaffe. Och så du ska injicera kaffe här. Jag ska avrunda med det här. I första Korinthierbrevet 10, vers 13, så står det så här. Inga andra perasmos, frestelser, har mött er än vad som vanligen möter människor. Är inte det ödmjukande? Jaha, så det är ingen sån här specialgrej som människor får möta. Alltså det du går igenom, Du rada upp vad du vill. Kan jag lova dig, det finns fler än du som går igenom det där. När jag var inne för cancerbehandling, det var ju massor utav, och när jag hade hjärtinfarkt och låg på sjukhuset, ja, men det var ju mängder av såna här hjärtpatienter där. Jag blev ju kompis med dem allihop. Och jag fick, när jag opererade mig för cancer, då var det flera stycken där som opererade sig för cancer. Och du vet, då låg du en där och skrek på natten, va? Och så. Jag kunde inte sova, ingenting. Men då blev jag kompis med honom. Har du ont, så? Nej, jag kan inte sova. Jag har sån ångest. Jaha, vad tråkigt, så. Jag ber för det här borta, så. Är du sån, så? Är du en sån? Ja, en sån. Det är en sån du behöver, så. Jag ska be för dig. Och sen gick det några dagar, så skulle jag skrivas ut. Sen skulle han också skrivas ut. Vad skönt, så jag till honom. Nu får du bli utskriven här. Nu får du gå hem till familjen. Jag har ingen familj, så. Jag har ingen att komma hem till. Jag kommer till min lägenhet. Det finns ingen där, va? Och då vågar inte jag säga vad jag kommer hem till, va? Hundar och katter och människor också. Så står och väntar uppe på parkeringen. Jag kunde inte säga det till honom då. Men jag fick sånt hjärta för honom. Som människor får möta. Va? Vad du än möter i ditt liv, så finns det andra som har mött precis samma sak. Det är ju ganska ödmjukande. För vi kan ju få för oss att det är en väldigt särskild plåga som jag går igenom. En slags unika grejer som bara jag går igenom. Glöm det. Va? Det finns de som går igenom faktiskt värre grejer än vad du får gå igenom. Så inga andra frestelser har mött dem som vanligen möter människor. Men skillnaden är ju att det som vanligen möter människor blir unikt för dig, va? För du har inte mött det förut. Det är nytt för dig. När han skulle operera mig, jag opererar hundratals hjärtpatienter. Så. Jo, men för mig är det första gången, så. Det blir ju en speciell unik känsla då. Och Gud tror fast, jag kan inte tillåta dig att bli perasmos över din förmåga. Utan när prövningen, frestelsen kommer, det är samma ord, frestelsen kommer. Inte om den kommer, utan när den kommer. Så ska han bereda en utväg så att ni kan härda ut i den. Då vill jag ställa frågan här i slutet på vad fina möte vi har här. Jag vill ställa en fråga till dig. Varför höll du på med det då? Det stod att han skulle bereda en utväg. Och så tar du på dig någon gudsroll här, va? Jag måste hitta en väg ut ur det här. Jag måste ut. Men det var ju han som... För jag kan säga en ting till dig utifrån min egen erfarenhet. Att jag har hittat det ut, va? Oj, jag kom ut på ett eller annat sätt. Bara för att upptäcka att jag aldrig kom in. De kom ut ur Egypten. Men de kom inte in. Du förstår att när Gud bereder en utväg åt dig, så är det för att du ska komma in i en ny säsong. Du ska komma in i en ny tid. Du ska komma in i någonting som han har förberett för dig, va? När du tar dig ut som en överlevare och kämpar dig ut, va? Det enda du kommer upptäcka, att du kommer ut för att på nytt igen göra samma bana. Har du traskat runt i livet och du känner så här, har jag varit förut? Du vet, de gick runt det där berget, va? Och det säger Gud till dem. Länge nog har ni vandrat runt det här berget, va? Dra er vidare nu. Ibland blir det så att man går runt i cirklar, va? Och det är precis sådana här egengjorda utvägar. De blir bara en enda stor sån här cirkel. Man går runt i det här och traskar runt och samma igen, och så händer det igen. Men när Gud tar ut dig, när han bereder en utväg, då är det också samtidigt någonting som han har planerat att föra dig in i. Kan du säga amen till det? Halleluja. Så därför så bestämde jag mig för, det här är många år sedan nu, men jag bestämde mig för när jag möter saker och ting så slutar jag säga så här: Herre, ta bort det här ifrån mig. För jag vet ju det, Herren, det har han inte lagt det på mig. Och sen vet jag det, han kommer att ta bort det från mig. Men jag säger så här: Herre, ha din väg. Ha din väg i det här. Eftersom jag vet att jag kommer igenom på ett eller annat sätt. Jag kommer att komma igenom. Jag vet bara inte riktigt när. Jag vet inte riktigt på vilket sätt. Det får jag vila i Gud och bara veta det. Därför att jag vill låta dig Gud arbeta med mig på ett sådant sätt så att jag blir förädlad. Jag vill vara en bättre Stefan. Och jag vet inte själv hur jag ska förbättra mig. Men Herre, om krisen får bli en möjlighet till en förädling, mer äkthet, mer på riktigt, mer brutet, med allt det där som vi älskar ju det. Så om det kan bli själva frukten av det här, då blir ju till och med det meningslösa meningsfullt. För själva prövningen i sig självt, den kan ju upplevas som fullständigt meningslös. Va? Varför ska jag få gå igenom? Varför ska det här hända mig? Varför ska jag ha det här? Det är helt meningslöst. Men i sammanhanget av att Gud får verka fram någonting, så kan till och med det som kändes väldigt meningslöst, och framförallt så att det kändes att det liksom stoppade upp min framfart, så blir det ändå en känsla av, nej, men det blev någonting bättre av det här än vad jag någonsin kunde ha räknat ut. Va? Och det där tror jag, jag är inte den första som får gå igenom sånt här, det där tror jag folk har då länkat det och sagt, det måste ju vara Gud som skickade det här på mig. För det resultatet där blev ju så bra. Nej, Gud skickar inte det på dig. Han skickar inga sjukdomar. Säg tack och lov. Han skickar ingen fattigdom på dig. Han skickar inget elände. Gud gör ju inte det, för han kan inte. För han har ju inget sånt. För om han skulle skicka en sjukdom på dig, då är han en tjuv. För då har han ju stulit den sjukdomen någonstans. Eftersom man inte har någonting sånt själv. Men vi vet att Gud inte är en tjuv. Och han är ingen sån som kan skicka sånt. Därför att han frestas inte av någonting. Därför frestar han heller inte någon. Och då vet vi att det är inte från Herren det här. Det vet jag. Men samtidigt vet jag också att Herren tar den möjligheten som bjuds honom i det här. För att få tag på mig, va. Ja, men han har mig hela tiden. Jo, han har den version av dig som du vill presentera för honom. Den har han hela tiden. Men den versionen som du håller undan från honom, som han inte har fått tillgång till än, den får du möjlighet att ge till honom när ingenting fungerar. Jag vet inte riktigt vem du är, och du vet inte riktigt vem jag är. Men du kanske är en sån där kontrollfreak, va? Det finns gott om sådana. Du måste ha koll på allting, va? Du måste ha kontroll, va? Annars får du panik, va? Om inte du har koll på allting, va? Och när livet slår emot dig och du tappar kontrollen, så säger Herren, äntligen. Nu kan jag börja jobba i ditt liv. För du är så van att ha koll på allting, va? Du har till och med koll på Gud, va? Och så slås livet sönder och du har inte koll på något, va? Och då säger Gud, nu ska jag visa dig vem som har den verkliga kontrollen här. Sen finns det ju de som är den rena motsatsen, va? De har ju inte koll på någonting. De vet ju inte ens vad de heter. De är sådana vingelnissar som går omkring, va? Och så, då har Gud ett annat sätt att möta med en sån person. Så ibland så låter Gud oss hamna i det här läget där vi gör så här inom dig. Alltså inom dig, så att du skakar. Hur gör man sånt inom sig? Du får bara fantisera. Jakob i Bibeln, han tappar balansen. Det var ju det som hände när Gud slog honom vid höften. Så tappade han liksom balansen. Va? För han var van att fixa och greja allt själv. Han var grym på att fixa. Va? Det är ju det som, alltså Jakob, det är ju trixaren, fixaren som hittar sig. Han var så lurig, va? Han ordnar, vet du, så är livsfarligt att köpa en bil av honom, alltså. Gör inte det. Nej, superfin den här, kanonbibeln den skulle du ha. Han blåser i skjortan av folk, va? Och Gud slog honom på höftsidan så, va? Som gjorde att han tappade liksom balansen, va? Är det bästa som kan hända ibland. Halleluja. Därför att det ger mig en möjlighet att förankra mitt liv utanför mig själv. Att förankra mitt liv som det står i Kristus. Och inte i Stefan. Utan i Kristus. Jag hade mycket mer att säga dig, men du kunde inte bära det just nu. Så vi bara nöjer oss med det här. Så går vi vidare ikväll sen. Ska ha en liten annan riktning. Men det blir härligt. Halleluja. Nu vill inte jag höra det i fortsättningen. För nu har jag gett så mycket till om det här. Nu vill inte jag höra dig säga så här. Varför ska jag behöva gå igenom det här? Varför ska det här hända? Där slutar vi med nu. Utan istället säger Herre, jag tar din hand nu. Och så går vi igenom det här tillsammans. Halleluja. Och sen ska du också sluta med det. Kanske du aldrig har hållit på med, men jag vet ju inte. Och sen har vi den här tyck synd om sig själv upplägget, va? Du ser helt förvånad ut. Vem pratar om? Har du haft sån här att du tycker synd om dig själv? Pity party. På finska är det virkovorkinen. Nej, det är det inte. Man har så här, ja. När jag fick den här andra smällen här nu, då hade jag faktiskt en liten stund där jag tyckte, ja, för jag har varit en vända in i sjukhusen där, vet du. Jag hatar ju att åka till sjukhus. Jag läser aldrig när de skickar snigelpost till mig. Du vet, den vanliga posten. Det finns inte så mycket kvar av det. Tack och lov. Jag läser, öppnar aldrig när de kommer från sjukhuset. För det är alltid negativt. Vad kommer det? Du ska komma in här nu. Så jag får sån ångest. Jag läser inte sånt. Så då ringer de istället. Va? Eftersom jag aldrig dyker upp på de där träffarna som de har skickat till det där brevet. Du Stefan, du skulle ha varit här nu. Så. Jaha. Har du inte läst det? Nej. Jag har inte läst något. För jag är ju ärlig, va? Jag har inte det. Och då säger jag, jag läser aldrig de där breven. Så. Jag vill inte läsa dem. Men du vet, för jag har varit så mycket inne i ett sånt där jobbiga grejer. Ja. Och så smäller det igen. Va? Och då ser jag ju framför mig, ska jag in, undersökningar och allt detta. Då tyckte jag lite synd om mig själv faktiskt. Det har ju du aldrig gjort. Det har ju aldrig hänt i ditt liv, så du ser helt superförvånad ut när du sitter där. Gjorde du verkligen det, Stefan? Tyckte du synd om dig själv? Och då måste jag bekänna här nu att det gjorde jag. Men jag är ingen sån typ. Men det var kanske 2-3 dagar som jag gick där och sparkade i mattan. Tyckte jag. Men vet du vad? Det blev så tråkigt, va? Bara så här, ni. Här är det nog, tag mitt liv. Det är ingen idé med något. Allt är värdelöst. Och så. Det är väldigt tråkigt att vara sån, alltså. Har du blivit trött på dig själv någon gång? 2 gånger. Och då så fick jag bara omvända mig så här, är okej. Då får vi bara ta det här också då. Och det är väldigt skönt att komma ut det här tyck synd om mig upplägget, va. Och bara känna detta att Gud, för det står så underbart, och Gud är trofast, ni ska inte bli frest, han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Det har jag tänkt på många gånger. Jag har tänkt så här, Gud, du har en väldig tilltro till min förmåga. Alltså. Vad väldigt vad du tyckte att jag kunde klara av. Alltså. Över förmågan. Och Gud tillåter inte det. Utan han drar en gräns. Va? Det som är jobb. Va? Gud tillät. Nej, men nu här drar vi en gräns. Va? Okej, du kan attackera honom. Men livet, det rör du inte. Och så är det med Gud också med dig. Han tillåter inte att du blir frest över förmågan. Men han tillåter. Det är det jag hamrar på här idag. Han tillåter saker. Och då kan någon en del få problem med det. Hur kan Gud tillåta det? Nej, jag är väldigt ledsen på Gud. För att han tillåter saker. Men han tillåter ju det för han vill förädla dig. Ja, men det kan han väl göra ändå. Förädla på bara. Men då du kan ju inte gå in så här. Herre, nu förädlar vi oss. Nej, det funkar inte så. Därför att Gud vet vad som i människan är. Han vet hur svårtillkomliga vi är. Han vet det. För om du skulle vara en sån självförädlare, då skulle det bara bli så som du tyckte att det skulle bli och allt det där. Du skulle lämna ute saker och ting som du inte ville att han skulle röra vid. Men Gud, förstår du, han vet precis vad du behöver och vad jag behöver. Och så låter han oss gå igenom detta. Men när vi kommer över på andra sidan så är vi inte svagare, vi är starkare. Vi har inte mindre tro, vi har mer tro. Och framförallt så har vi en beprövad tro. Halleluja. Som håller för resten av livet. Och allt folket sa, amen. Halleluja. Fick du ut någonting av det här? Jag hoppas det. Amen.